Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Återigen får jag välkomna er till Vasapodden. Den drygt 200 Vasapoddar har vi gjort och vi är mitt i sommaren och vi gnetar på och försöker få till det varje vecka. För dig som är ny, kanske finns någon ny, så Vasapodden handlar ju alltså om längdskidåkning, om lag 157 skitim och om långlopp, så kan man säga. Mitt namn är Anton Järnberg, jag driver podden, jag är sportchef och driver också lag 157 skitim som alltså är ett professionellt långloppslag i Visma Ski Classic, kan man säga. Och Visma stämmer inte, för dem att kliva av, så det är bara Ski Classic. Idag har vi gäster igen och en känd röst har vi först och främst, så kan vi säga hej, Marcus Lagga, välkommen tillbaka.
Ja, men tack så mycket.
Hur har du sommaren?
Jo, det är bara bra. Det är kallt och soligt just nu. Så, nej, men det är bra. Det har varit en bra sommar hittills. Så jobbat på en hel del, men även kunnat vara lite ledig, så det är bra.
Den här podden kommer ut om ett par veckor, kan jag inte säga. Den kommer ut i mitten av augusti, men den spelas in i slutet av juli. Och vi såg bilder på dig när du höll på med ett gäng skidor. Är det fullt upp på den delen?
Ja, från att vi var i Österrike så fick vi med oss ett gäng väldigt fina skidor hem som nu har blivit uppmätta ordentligt och namnsatta, och nu ska det slipas och testas. Så det är fullt ös på den biten.
Ja, det är det faktiskt. Men det är inte den enda gästen vi har idag. Eller gäst, du får inte kalla dig gäst längre. Det här har vi också en gäst som är väldigt, väldigt roligt att ha med. Och det här är faktiskt, Lagga vet att det här är ju faktiskt en av de viktigaste personerna till det vi håller på med nu. I just det här med att bara staka. För Petter Mühlberg som sitter med oss här, han... Ja, Petter, var det så att du var först ut nästan till, eller? Och liksom åka utan fäste?
Det är ju stora ord. Jag trodde att det där var bortglömt, men nej, men det var nog så. Jag tar på mig den.
Jag kommer ihåg det mycket väl. Jag gick på skidgymnasiet i Ljusdal. Det här har jag aldrig berättat för dig. Och gick då med en kille som heter Håkan Löfström. Vet du vem det är?
Jajamän.
Ja. Och han hade då berättat, det är någon jävla cyklist som har börjat, han visste vem det var, men det är en cyklist här som han började åka långlopp, och han åker utan fäste och han stakar bara och sådär. Så, och det är ju mitten, alltså början på 00-talet där. Och det var så, du berätta om din, vi kan börja, Petter är här som, han är ju också vallachef för landslaget och det kommer vi prata om, men du får gärna berätta om din idrottsbakgrund där.
Jag hade ju hoppats att vi skulle snacka valla och sådär, men sen, ja, nej, men vi styr in på det. Vi börjar med en presentation då. Det stämmer ju att jag gick skidgymnasium och tyckte att det var jättekul att åka längdskidor ända fram till man skulle in i senioråldern. Och såg väl att jag aldrig någonsin kommer bli bäst i världen på det här. Så då... Nej, men då, jag har alltid hållit på att cykla mountainbike, så att jag gjorde en rejäl satsning på mountainbike och la skidorna på hyllan helt och hållet under 2-3 års tid som jag inte ens stod på ett par skidor. Och körde en mountainbike-satsning och gjorde det under 6 års tid ungefär.
Jag hörde någonstans här tidigare här i sommaren när vi stötte på varandra, och jag tror jag överhörde också, men det var 1000 timmars träning på cykling något år där, va?
Ja, det var nog till och med att man var lite mer än 1000 någon sväng där, och nästan så att man tittade tillbaka på de gamla kollegorna som fortfarande höll på med skidor och låg på 750 timmar, och jag förstod inte vad de höll på med. Att man, det var nästan som en ny värld som hade öppnat, så att man tålde väldigt, väldigt mycket träning. Och det var legitimt i cykel att köra mycket. Ja. Så att, men det var väldigt roliga år. Men när VM gick upp i Åre och man såg att bästa svensk var 40 minuter efter Rasmussen som vann då, dansken då kände jag att jag kommer nog fan inte bli bäst i världen här heller. Så då svängde det. Och då hade ju sprintåkningen kommit som en gren i längdåkningen. Och jag har alltid varit ganska explosiv och snabb. Sådär. Så att, jag hade kvar kontakter med mina gamla kompisar. Då, Björn Lind och Micke Östberg och Fredriksson och det här gänget. Så att, jag krokade på där och la alla äggen i en korg. Och kände väl att överkroppsarbetet, det var en gång i tiden min styrka, så att jag började träna utav bara helsike och bara körde stakning liksom.
Ja, nu det jag minns första gången liksom jag ville märke, eller jag la märke till, det är Boden, och där pratar vi 04-05 någonstans, va?
Mm, det kan nog stämma.
Ja, en Sverigecup i december. Du måste ju vara typ en av de första tävlingarna du åker, för du startade ju sist med inga fispunkter.
Tror att det var min tredje tävling. Jag åkte först någon oktobersprint i Mora, och sen åkte jag en Sverigecup-tävling i Sveg. Sen kom den här upp i Boden.
Ja, och då vinner du prologen?
Ja, jag vann prologen, och sen tror jag att jag vann hela rubbet.
Det var innan din tid, Lagar.
Ja, det var innan min tid. Det var på den tiden jag åkte lift.
Ja, och du vet ju också att du vet ju hur den här skidvärlden är nu. Och du kan tänka då alltså, det kom en kille som inte folk visste vem det var, som inte gjorde som man sa och som stakade. Det här var kaos.
Ja, häftigt.
Upplevde du så?
Jag vet inte om jag upplevde det som att det var kaos, men jag vet ju att hon la ner väldigt mycket tid i landslaget på att försöka kopiera det som man gjorde då. Men då hade jag ju redan ett försprång. Jag hade ju kört i ett år liksom tuff träning och gasat på med fokus på det här. Så att det tog ett tag innan de kom ikapp.
Du kvalade ju till VM 2007 och är med där. Och har otur där och typ av botten. Otur, nu är det ju en utomhussport, men det är bottenlöst, visst är det så? Det går inte att staka.
Nej, det var väl ingen stak tävling, det var det inte. Och det är ju, jag tycker att den största begränsningen när man stakar, det är just stavfäste. Om det är riktigt, riktigt hårt och fint stavfäste, då kan det egentligen vara hur kuperat som helst. Men jag vet ju på Reistalöpet så kanske inte det var optimalt i år heller, eftersom det var bottenlöst. Ja, mycket snö.
Så är det. Men du var ju ändå liksom, de hoppade inte på de här Björn och Peter Larsson, de här i första läget, de körde ju fäste och du stakade. Det var ju riktigt häftiga och du hade, nu får du rätta mig för, men jag får ju för mig att Mattias Danielsson också gillade att staka lite.
Ja, det är möjligt, men det skapade en viss stress i de här leden, det gjorde det nog.
Ja, det här är ju början på teknikzonerna, då börjar man titta på dem. Och det är i samma veva, det är det jag vill komma fram till, så börjar ju, det här är ju 2007 och då är det ju Oskar Svärd som vinner Vasan. Sen vinns den ju, sen börjar ju staka mer och mer i långloppen också. Så att det här, det började liksom, det var sprint och det var långlopp, det var där man började staka. Och vad hände, berätta, för efter det här VM:et som du fick lägga fäste på till slut, va?
Ja, precis. Jag körde ju prologen blankt då, och sen gick jag på fäste och tycker att det gick ganska bra i kvarten där ändå. Liksom jag gjorde det bästa som jag kunde och åkte ur där.
Det som var lite, den här sprinten speciella, nu berättar jag att titta på dig, det var att man körde inomhus. Han körde inomhus, åkte ut en runda, det var där det var jättedåligt stavfäste.
Ja.
Och sen gick man in och gick mål i en typ hall av något slag, va?
Ja, det gick ju i Sapporo Dome, en av de största inomhusarenorna som fanns då på den tiden. Och det var lite speciellt för i kvalet, då var det 85-90 000 på läktarna. Då hade ju alla japaner kommit dit. Ja. Och sen när kvartsfinalen kom då så var det kanske 15-20 personer i publiken. Då trodde japanerna att tävlingen var slut.
Ja, det ser. Du, sen efter det här, vad hände då? För nu minns jag ju att du var ju lite långloppsåkare några år sedan, va?
Ja, nej, men jag tyckte ju även parallellt med sprintåkningen att jag såg vissa likheter. Och alla undrade ju vad det där var för likheter. Men jag kollade framförallt på tävlingstiden. Hur länge man var igång under en sprintdag. Det var ju sjukt länge. Vi var igång och stod på skidor runt 4 timmar och hade en kontinuerlig liksom förbränning i kroppen. Så att jag såg ganska tydliga paralleller mellan långlopp och sprint egentligen. Det var inga konstigheter. Så att, men jag har alltid gillat att åka långlopp.
Vad var bästa merit på långloppen? Du vann väldigt mycket i Sverige, gjorde du.
Jag har en som är lite otippad kanske, som inte så många känner till. Men det går ett lopp som har blivit en litet legendariskt lopp nere i Seiseralm som heter Moonshine Marathon eller något liknande. Den tog jag.
Det här är roligt, för vet du, det här påade jag förra podden, så att du skulle komma och du hade vunnit Moonlight. Jaha. Jag sköt från höften, men jag kände att du borde ha gjort det. Ja, just det. Och det är så här mellan Marsan och König eller något sånt där.
Ja, precis. Och det var just, vi var där på uppladdningsläger inför Sapporo VM.
Just det.
Och vi fick en förfrågan om det var någon som ville åka. Men alla är ju så försiktiga i den där perioden just innan ett mästerskap. Men jag tyckte att det gäller ju att passa på att åka i månsken, och såg att vädret skulle bli bra. Nej, det var ju jättetrevligt.
Men du är lite så här, du ställer inte in i ledet och gör som alla andra, eller du gör det du känner för. Eller gjorde, eller du kan ta det på den tiden. Alltså, du var inte så att du kände att du måste göra som de andra?
Nej, det är ju inte kanske min grej. Men det är inte något som jag går runt och tänker på att jag hela tiden ska göra tvärsom. Utan det är väl mer att man kanske inte... Ja, men om det är något som man verkligen tror på själv, då ska man ju köra det. Och sen får folk tycka vad de vill runt om. Jag är inte så där jättekänslig för vad folk tycker och tänker.
Men du, på den här tiden, det var ju profilstarkt. Det var du var en profil. Micke Usper med klappskridskon. Vi hade Björn och Peter som var på sitt sätt. Det var ju väldigt starkt. Det här sprint... Och Tobbe Fredriksson för den delen. Det var ju väldigt starka profiler det här.
Ja, ska inte säga att det var bättre förr.
Ja, men det kan man göra i det läget.
Ja, i vissa lägen kanske man kan göra. Jag tyckte att vi var fina profiler.
Tänk om social media hade funnits på den tiden på det sättet det fanns nu, då hade ni varit stora.
Ja, jag vann ju en jättepokal där i Seiserand faktiskt, så att då tog vi en bild på mig när jag stod naken och pokalen framför. Ja. Den skulle ju gjort sig riktigt bra nu för tiden.
Ja, den hade... ja, ja, fantastiskt. Men du, vad har vi för bästa Vasaresultat på dig?
Du, jag tror att det finns nog någon 45:e, 48:e plats eller något liknande.
Mm. Jag kommer ihåg att jag åkte förbi dig i Läda en gång när du stod åt korv.
Ja. Ja, det var nog... det var inte det året som jag var så högt upp. Men jag har alltid... Tanken har gått väldigt tom efter Oxberg, kan man säga.
Var så stort för dig? Som nu, alltså, som nu också. Liksom, är det något som du skulle vilja ha varit riktigt bra på?
Ja, men jag har gjort... Eller jag har åkt det så otroligt många gånger så jag inser att det passade ju inte mig.
Ja.
Men när det är något som man har försökt så många gånger och inte lyckats på, då är det klart att det blir ännu större.
Ja. För visst var det så i den här tiden att du var ändå med lite i det här snacket om bubblare som skulle kunna skrälla och så vidare?
Mm, absolut. Och jag gjorde ju några rejäla försök, men de åren när jag verkligen trodde på att då var materialet lite tokigt och sådär då.
Ja. Och det här nu, det här kan också fel, men när jag tänker på det, det här materialet är också intressant, för det kändes som att du var ju inte där alla är liksom, utan du åkte Peltonen.
Ja, jag åkte Peltonen när jag var som duktigast då. Och jag vet inte, det kanske inte var det smartaste just då.
Nej, jag vet inte, men jag tror att det var liksom, du var och så one way var det tidig på också.
Ja, precis. Jag såg väl liksom möjligheten, jag blev ju Peltonens första åkare i världskuppen, så att man fick ju otroligt bra service. Det fick man, men när man får så jättebra service, då blir ju materialåtgången blir ju för god liksom. Man blir vilsen i materialet.
Det pratar du jätteofta om, Dagar.
Ja, det är någonting vi diskuterar mycket, att det får inte bli för mycket material, för då tappar man den röda tråden i det.
Ja, precis.
Här är spännande att höra. Jag tänkte på när vi var ute på långpasset här om dagen. Då kom den där korvgrejen fram. Det var väl Palmer var med på det.
Jag och Palmer var med i samma grupp.
Både du och Palmer hade åkt förbi Alvars pappa i på Vasaloppet, och då stod han och käkade korv. Ja. Det var lite kul.
Men du, sen har det gått drygt 10 år egentligen från skidscenen som du var borta. Har du jobbat inom det här ändå?
Men när jag slutade åka skidor så jobbade jag i skogen i något år.
Vilket år pratar vi då?
Ja, men 2008.
Ja.
Jag åkte VM då 2007, och sen 2008 så åkte jag lite parallellt, men vi fick ju barn 2006, så mycket resdagar då 2007, och kände väl att ja, men åren rinner ju iväg liksom, så att man får ju bli vuxen och hitta på något annat. Så då har jag en skoglig utbildning som jag följt tillbaka på och körde en hel del på den, eller en egen firma då. Kände väl att ensam jobb kanske inte passade jättebra, utan då tog jag kontakt faktiskt med skidförbundet och frågade om det fanns något där. Och den frågan har ju de aldrig fått liksom, utav en gammal skidåkare sådär. Men det var precis då de hade fått nej till att de hade sökt skid-VM till 2013.
Just det.
Och då hade de fått nej på den ansökan och hade bestämt sig för att man skulle göra en ny ansökan till 2015. Och då fick jag uppdrag att bygga upp ett näringsnätverk då. Just ett näringslivsnätverk i Dalarna alltså, som skulle stå bakom den skid-VM-ansökan.
Så då var du förbundsanställd redan 2009? Där någonstans.
Nej, jag var inte förbundsanställd, utan jag jobbade i ett bolag som jobbade mot VM.
Ja, ja, ja. Mm. Och det gjorde du fram till 2015 sen?
Nej, det gjorde jag inte, utan när vi fick VM då i Atalaya i Turkiet, då hade jag redan blivit uppvaktad av ett bemanningsrekryteringsföretag som jag hade sålt in det här konceptet på, som heter Proffice på den tiden. Och då fick jag ett erbjudande om att jobba internt hos dem med bemanning och rekrytering.
Ja.
Och då styrde jag in på det spåret i 5-6 års tid. Startade även ett eget företag där som vi körde under också 5-6 år. Många av mina projekt har gått i 5-årscykler.
Just det. Men då har du egentligen ingenting med längdåkning att göra?
Eller? Nej, ingenting. Nej. Absolut ingenting.
Och sen är vi typ nu, eller då du kliver in som vallachef i landslaget.
Ja, det är ju 3 år sedan nu i stort sett, eller 2,5 år sedan. Och vi hade en period i Trysil som vi bodde i.
Just det.
Jag lämnade bemanningsrekryteringsbranschen. Jag sålde min andel av det här företaget och åkte till Trysil med familjen och tänkte ta det lite lugnt. Men det är svårt att göra det. Det drar ju lite här och där. Så att då blev det så att jag jobbade kom tillbaka till sporten och började jobba som skidgymnasietränare kan man säga. Och materialansvarig för ett norskt team. Då.
Byggde. Mm. Finns fortfarande?
Det finns fortfarande.
Ja. Har du några kontakter in där nu?
Jag har en god relation, det är mina vänner. Liksom,
ja. Så att, och det här är för er som inte vet så är Petter också Alvars pappa. Och när vi hade Alvar med i podden så pratade vi om Bygde. Men det här är alltså ett traditionellt satsande team.
Ja, det startade som ett juniorteam som skulle ta juniorer i Oslo-regionen liksom mot deras drömmar.
Just det.
Och de här juniorerna, de blev ju seniorer och nu är det ett seniorteam i Oslo-regionen.
Just det.
På tradsidan.
Ja. Gör de, är det några framstående?
Nej, men de bedriver ju en satsning liksom och försöker nå drömmarna. Men det släpper väl inte på riktigt, det kan man inte säga. Men de krigar på och har kul ihop.
Ja, det är bra. Det är bra. Hur var det sen då? Var det du återigen som ringde till förbundet eller ringde förbundet den här gången?
Nej, det var inte. Det var ju Theodor Pettersson som ringde mig.
Ja, just det.
Väldigt märkligt samtal när jag var ute och gick skartur i Trysil.
Ja.
Och ställde frågan rakt ut om jag var intresserad att bli.
Och Theodor var då åkare?
Ja, han var åkarrepresentant och hade slutat, men han skulle hänga kvar då för att få en rekrytering som åkarna skulle stå bakom då.
Just det. Så han var ute och letade lite.
Ja, visst, så var det.
Och då tackade jag.
Nej, då tackar nej.
Okej.
Okay. Gjorde jag.
Det passar bra i din profil faktiskt.
Ja, precis. Nej, jag såg att det där går ju inte. Nej. Det går ju inte att vara borta och så där så mycket. Vi hade ju barn som höll på med idrott, ja, och fru som jobbar heltid, så det funkar ju inte, ja, att jobba som vallachef då. Men sen ringde jag runt lite och kollade med befintliga vallare i landslaget och hörde lite hur de såg på jobbet. Och då när man skalar ner det där lite och kollar, så då är det faktiskt långa långa perioder som man är hemma mer än på andra jobb.
Ja.
Så att men det kanske är att planeterna står rätt för att köra det här nu. Så då tackar jag sen.
Och då fanns det kvar.
Då fanns det kvar.
Men du, hur kvalificerad var du för det här? Liksom? Var det din materialansvarig på Bygde, eller var det din andra från din bemanningsföretagsgrej som attraherade Theodor eller de andra på förbundet här? Vet du?
Ja, men materialkunskapen, den var ju, alltså jag tyckte att jag låg på en helt okej nivå. Aha. Och kunde valla ganska snabba skidor.
Ja.
Men den är ju, var på, nu när jag tittar tillbaka i backspegeln, så var den på väldigt, väldigt låg nivå.
Ja, men visste de det eller?
Ja, det
visste var inte de. Det de försökte oss
där. Men i intervjuerna så satt ju med duktiga människor, ja, som hade koll på det där då.
Ja.
Och de förstod nog att den var ganska låg.
Ja.
Däremot personalbiten och ledarskapet, det tror jag att det var nog det som gjorde att jag jobbar där idag.
Ja. Det här kändes lite fräscht tyckte jag, alltså utifrån då när det kändes, du var ju lite otippat namn sådär. Jag hade ju inte tänkt på det, och det var Urban som var ner med ett år, va? Visst var det så?
Ja, precis.
Och sen så letade de den där och sökte runt och så.
Ja, det var ju väldigt, väldigt stökigt där under en period. Det hände mycket i skidförbundsgrytan där, det rördes om ordentligt och det behövdes nog lite stabilitet och lite nytänk när det gällde just personalbiten, ja, hur man ska tänka.
Hur möttes du när du kom in då? För det är ju förbundet, det är, nu, jag säger vad jag vill, du säger ju så, men det är ju liksom, det är fyrkantigt och det är liksom lite så här, det är inte alltid liksom att, och, så du har ju varit den här spretiga sprintåkan för 10-12 år sedan som vissa kanske fanns kvar och kom ihåg den där lite jobbigare personen. Liksom. Hur möttes du? Liksom? Var det de ville ha? Någon som vågade liksom, eller hur kände du det?
Nej, men det var väl någon som kanske hade varit kvar eller hela tiden då, ifrån den perioden jag hade slutat, som förknippade mig som Petter som åkte skid av sprint på, ja, ett okonventionellt sätt. Ja. Liksom. Men alla andra var egentligen nya och det skedde mycket då. Det byttes ju upp i toppen också, ja, med Daniel, ja, Foreus, ja, och Anders Byström och sådär. Så att vi blev ju ett gäng där. Och jag är ju inte samma person nu som jag var när jag åkte skidor. Absolut inte. Ja. Sen går jag aldrig ränderna ur en tiger.
Men hur var det när du klev in då? Alltså, vilka hade du som vallare förresten? Vilka var så där på?
Ja, precis. I Japan så vallade Mats åt mig då.
Just det.
Sen har Larry vallat åt mig också. Men Mats Eklund jobbar ju kvar.
Ja, de finns ju. Och Larry var ju inne och gästspelade. Var Urban chef då? Eller?
Nej, Urban var inte chef då, utan det var Larry som var chef.
Just det, just det. Och när du då möter de här första gångerna, liksom, för där är det ju liksom folk som har, som säger, som har vallat åt, som, ja, kanske... Är de taggade när du kommer eller?
Ja, men det var de absolut. Ja. Jag har varit välkommen ifrån dag ett i den rollen som jag har, ifrån alla i det teamet som jag har idag. Absolut. Och de har hjälpt mig otroligt mycket.
Och åkarna då?
Ja, men verkligen. Ja. Det har inte varit någon konstigheter alls.
För är du egentligen, nu funderar jag rätt om, och då kan du också vara med, men om jag tänker att, som du säger också nu, det finns något som är mycket bättre med valla, och det är den personalbiten som jag blir anställd för. Är du den första egentligen som inte är vallare, som är vallachef så att säga, i första, eller var Urban lite åt samma håll också?
Det vet jag inte. Nej, men Urban hade nog vallat en hel del, ja, det tror jag.
Han kanske gick den vägen in som chef.
Ja, jag tror ja. Det. Så att, nej, men det kanske är ett nytt sätt då kanske. Så. Ja.
Hur ser du på det här, den här delen? I liksom med förbund och alla vallningarna och sådär. Det är lite annat än vad du jobbar.
Ja, det är framförallt resursmässigt så är det en ganska stor skillnad där. Men jag har väl haft kontakter in i förbundet i många år. Och det man märker i vart det har landat nu på slutet, det är ju att det är ju, man har ju minskat resurserna en del, vad jag upplever. Och sen framförallt att man verkar ha väldigt roligt när man är ute. Och det är ju väldigt jobbigt, viktigt när man är ett sånt här gäng. För man jobbar ju extremt mycket under vissa perioder när man är ute på tävling som vallare och... Som vallare och den biten. Och då är det ju viktigt att man får ihop ett gött gäng. Och det känns det verkligen som att Petter har fått när man hör på dem som jobbar där. Så det är kul.
Ja, det hör faktiskt jag också. Är det så? Eller har ni ett bra gäng?
Ja, men verkligen. Jag tycker att man... Ja, men det är grunden i ett arbete att man ska ha kul på en arbetsplats. Ja. Har man inte kul på en arbetsplats, då ska man nog göra något annat, tror jag. Ja. Är otroligt viktigt.
Nu hoppar vi framåt, men hur ser den liksom, nu går vi in mitt i vintern och det är en vanlig världscup. Vad gör du då liksom? Alltså, vad är din, när du kommer dit ett par dagar innan, och hur ser liksom dagarna för dig ut liksom?
Precis, vi kommer ju oftast dit om det är tävlingar fredag, lördag, söndag, så kommer vi dit. Vi rullar in på onsdagen då. Lastbilen kanske kommer redan på tisdagen. Oftast är den uppställd när vi kommer, ja. Då. Och sen börjar vi jobba egentligen med skidtester med åkarna på onsdag, torsdag där.
Och här är du med liksom på medåkarna också och glider eller?
Ja, jag har ju inga egna åkare, utan jag funkar väl mer som åt testpilotshållet, ja, när det gäller det praktiska. Men sen gäller det liksom att få ihop ett schema hur racedagen ska se ut och få ihop det ihop med de här 8 vallarna i gruppen då, och få gruppen att spela, ja, samma ton liksom hela vägen.
Är det du som är liksom bryggan mellan åkare och vallare?
Nej, jag vill ju inte att det ska vara så, ja, utan jag vill ju att åkarna ska prata med sina vallare, så att jag är mer relationsbyggaren mellan åkarna och vallaren.
Ja, just det.
Och se att det är något som inte riktigt funkar bra, så då är jag in och försöker liksom rätta upp det. Ja. Och det är egentligen samma sak med leverantörer och så. Vi har en väldigt tät kommunikation med de olika märkena då. Mm. Och historiskt sett så kanske det har varit så att all kontakt har gått via vallachefen. Men jag vill inte ha det så, utan jag vill att åkarnas vallare ska ha direktkontakt med leverantörerna. Ja. Det blir mycket, mycket bättre då. Mm. Så att det inte missas information och sådär. Så att jag håller inte på att ha en jättetät kommunikation med Fischer, Atomic och Salomon och de andra märkena, utan det sker av vallarna då. Däremot om det är något som inte går riktigt som det ska, då hör leverantören av sig till mig, eller att jag hör av mig till dem.
Just det.
Och så bygger vi ihop det igen då liksom. Det är en stor del av mitt jobb att liksom få det att fungera så.
Hur går det till liksom, om det har säkert inte du med att göra, men alltså, ja, det här har vi våra, de här 14 åkarna i A-laget eller vad det nu är, och så ringer den här och säger att nu håller jag på att testa olika material. Har ni med det att göra liksom, eller ta vad du vill och sen ringer och säger så ska vi jobba, eller har du liksom, men du, Atomic är bra där är vi bra, och där Kessler ska du hoppa över för det går inte tillräckligt, alltså, eller är det bara åkaren som har med det där att göra?
Nej, vi bistår ju naturligtvis vid tester.
Ja.
Så att om till exempel en åkare som åker Fischer funderar på att jag vill ta ett nytt steg i min karriär och jag känner att jag kommer lite för långt ner i liksom hierarkin.
Ja.
Och så kan vi ge förslag att du kanske ska prova Atomic, du kanske ska prova Madsus, Salomon har något på gång, är jätteintressant. Och då, ja, syr vi ihop tester för dem, och då kommer oftast representanter från Salomon, Madsus och Atomic, ja, till oss. Och de står och jobbar i våran lastbil tillsammans med oss.
Ja, just det.
Och jätteviktigt också att vi har relationen med Fischer, så att vi kan säga att nu håller den här åkaren på och testar andra märken.
Ja, just det.
Och jag välkomnar det. Jag tycker det är jättesunt att man ska provtrycka, och det är lite bra med omvärldsbevakning för åkarna också.
Och du, här har vi väldigt så stora skillnader. För Ski Classic, så vi har varit, jag och Lagerfors Fischer nu, och där är ju ett problem att det är något positivt. För Fischer är positivt kanske, de kanske inte ser det så lite heller, men alltså det är 90% att titta på Lagerfors. Visst
är det
så?
Ja, det är nog ännu mer. Och kollar man på toppåkarna och toppteamen i Ski Classic, så där börjar det närma sig 100%.
Ja, precis.
I antalet åkare på Fischer.
Och det här har ju vi pratat väldigt varm om, att liksom ha alla åkare på samma märken, och vi färre åkare också. Men det här är ju något som du, ja, det är ju det viktigaste, tycker du?
Vi lägger mycket tid på det. Det är ju mycket att det är jag och Pudding, någon mer vallare, och sen du som är med och testar, som är ute på det. Och vi försöker testa på hela banorna dagarna innan, för det kan ju skilja väldigt mycket föråt oss när vi är ute och tävlar. Och då är det ju, hade vi haft massa olika märken på olika åkare, så hade ju det kanske liksom, det hade ju utmanat, och det är positivt i det sättet, men det hade blivit väldigt mycket jobb för oss att få en röd tråd i vårt arbete. Så vi ser ju en ganska stor positiv del att ha ett och samma märke på hela teamet.
Men om man tittar, du skulle säga, tror att man, det är ju svårt för dig att säga, men nu är det ju svårt, vi har ju en väldigt fördel att vi åker en grej, vi stakar, tänker jag.
Ja, det är klart det är en fördel för oss, att det som är viktigt för oss, det är ju skidans uppbyggnad, det är struktur och det är vilket glid vi ska ha. Så det är klart att det minskar parametrar där. Det som blir lite, eller största skillnaden egentligen mot vad Petter och de jobbar mot, det är ju att de oftast har ganska liknande före på banorna. Och för oss kan det skilja väldigt mycket från start till topparna på bergen till målgång i blött. Liksom. Ja. Så att där är väl inte skillnad. Sen ändras ju föret för dem i världscup också.
Men jag skulle ju säga att skulle du och jag starta ett tradteam,
ja,
så skulle vi fortfarande vilja ha alla på samma märke.
Ja, så hade det nog varit.
Ja. Förstår du min tanke där? För det är helt omöjligt egentligen, eftersom att de står på individuella avtal och så egentligen, va?
Nej, men jag förstår det till 100%, och jag tror det handlar ganska mycket om att ni är mindre bemannade, om man säger så. Vi blandar ju inte så mycket skidmärken bland vallarna.
Nej,
vallarna har ju sitt skidmärke. Liksom, Oljan, han kör Salomon på de åkarna. Ja, ja. Då. Nu var det kanske ett dåligt exempel eftersom Maja har gått ut. Då. Men då kommer Moa Olsson in eftersom Oljan har Salomon-kunskapen. Och så vidare. Då. Sen ligger Ebba där också på Oljan, som har Fischer då, i och för sig. Men vi tänker väldigt mycket på erfarenhet från de olika märkena.
Hur ofta matchar ni märkena mot varandra? Liksom? Vet du varje helg vilket märke som är bäst?
Nej, vi gör egentligen aldrig det. Det är helt ointressant egentligen att göra de jämförelserna, för det är liksom så som det är.
Ja.
Det skapar ju bara en oro i leden och en frustration.
Samtidigt kan det vara bra för er att liksom, ringa till Fischer att nu har vi både Atomic och Salomon bättre här i helgen.
Ja, men en sån diskussion har vi alltid. Ja, men vi går inte ut och Jonas mot Charlottes skidor. För det blir fel. Liksom.
Ja, det är jag med på.
Men absolut att vi ser att Ross till exempel lyckades väldigt, väldigt bra på OS. Vad var det som gjorde det? Var det skidans uppbyggnad, eller var det deras egna slipar, eller var det våra slipar? Varför gick de så bra? Och det tar ju vi med och förmedlar till de andra märkena också, liksom våra tankar. Men det kanske ska bygga lite mer åt det här hållet och så. Då.
Är det här du som, liksom, som allting kastas på? Åkarna kommer att säga en sak, vallarna säger en sak, så får du sortera liksom, och försöka få en klarhet. Det här kommer vi ut med ur helgen. Liksom.
Nej, i de bästa av världar så vill ju inte jag ha det så. Nej. Utan det är lite så som vi pratade om tidigare. Att jag vill ju att Perry själv ska ta kontakten med Ross och Fischer då, till exempel.
Ja.
Och föra den dialogen. För att han har så bra relation med sina åkare som har gett han den feedbacken. Ja. Jag är väldigt noga med att åkarna ska prata med sin vallare efter skidtest. Så att man inte har en vallare som står och preppar skidor under en hel kväll och står ju rent i en hel dag efter skidtest och inte fått någon tillbaka liksom, feedback överhuvudtaget från åkaren. Utan det är jätteviktigt att åkarna hela tiden ger feedback till vallaren.
Ja.
Super, super viktigt. Annars så står vi still.
Hur kommer det sig att, eller när man tänker att ni står där och du har många som är ute, du har ju, om jag förstår det rätt, så kan det vara det. Du har ett team här som är ute och testar lite, och så har du några där som är ute och testar, och sen äter ni lunch och pratar ihop och så där. Åker ni alltid på samma valla?
Nej, alltså om man tar de som jobbar på glidavdelningen då, de åker ju aldrig på samma valla eftersom de oftast testar produkter då.
Ja.
De åker ju bara på samma valla.
Men jag tänkte mer när ni tävlar. Kommer ni till slut?
Ja, nej. På tävling så då åker hela laget på samma. Och, det gör de. Aha. Men när vi gör våra tester så då åker också alla åkar skidor åker på samma valla. Men sen har vi en produktverksamhet såklart.
Men för laggaren kan ju ibland säga att okej, Anton, nu ska vi göra nu. Vi har från Oxberg har vi den här vallen helt överlägsen här strukturen. Mm. Och då kan jag säga, ja men chansar jag sätter runar på det.
Mm.
Så kan inte du göra det.
Jo, det kan jag göra. Jag, inte individuellt, men då måste vi göra det kollektivt.
Ja, just det, ja, precis.
Men däremot så är det jag som tar det beslutet att vi ser här nu att det kommer bli jäkligt bakhalt första delen utav loppet, men i slutet så kommer det här funka.
Men du kan inte gå då till Vilda och säga att nu gör vi att vi chansar att du har bra på slutet. Kalle kommer bra på början, men vi tror det här.
Jo, men så skulle vi eventuellt kunna göra. Ja. Men det är helt öppna liksom, skott i hela teamet att vi har en sån dialog allihopa.
Ja, precis.
Så att
de får välja egentligen.
Det är inte så att en vallare står och hittar på en lite eget.
Nej, precis. Så du vet vad som går under alla skidor när du svarar.
Absolut.
Vad har du för roll under tävling?
Ja, men under tävling så det är egentligen min lugnaste period, och det är väl egentligen alla vallares lugnaste period.
Inte laggars.
Nej, precis. Nej, men då är det ju stavpost och är det sista loppet på dagen så är det extremt lugnt. Men däremot om det är första loppet, om det är till exempel det här i loppet och damerna kör sen, så då är det fullt fokus på nästa lopp.
Ja, precis.
Och då är vi inte ute i spåret, utan då är det ju högtryck liksom.
Det är lite samma för dig, fast på en liten annan. För du, oftast utspår får vi ut i spåret. Men det är klart, när tjejerna startar en timme innan, det är ju vissa tävlingar som vi får ha i vallabilen så länge som möjligt.
Ja, vi har haft något sånt lopp här i Orsa bland annat i år och något sånt där, när man liksom måste vara beredd på att dels kolla hur det går och få en snabb feedback på damerna, se om man ska justera något på herrarna eller om man är nöjd. Så det är väl, annars är jag oftast ute i spåret.
Men det är ju vill ju du då?
Ja, det är, jag tycker det är.
Och det är så, du är också idrott, du vill ju ut i idrotten och möta dem och hjälpa dem där ute, va?
Ja, men självklart. Och en roll som jag har som vi inte har pratat om, det är att om det är första loppet och det är en tävling efter, då är det jag som tar emot åkarna oftast och pratar med åkarna och hör hur det har varit på de olika delarna, för vi har ju en tävling som ska gå igång igen.
Ja.
Så den informationen tankar jag av.
Ja, just det. Mm. Just det. Sen är det du som är den som får stå i skottlinjen när ni vallar bort där.
Ja, väldigt sällan när vi träffar rätt.
Ja, men så är det ju verkligen.
Ja, det låter som en klyscha det där att vi får aldrig riktigt publicitet när vi träffar rätt. Men vi får otroligt mycket publicitet när det blir lite galet.
Du, Lager, där slog ju Blomman något slags rekord i Tartor. Han glömde ju bort att åkarna åkte ett tag. Han fick för att du vann tävlingarna.
Ja, det var galet.
Det var nästan åt andra hållet för mycket. Ja,
i alla fall live var det snackades om.
Ja, det var nästan synd om våra
åkare. Ja, det blev nästan lite väl. För åkarna gjorde en fantastisk prestation. Sen att vi lyckas med skidorna samtidigt. Det är då det blir sådana extrema skillnader. När åkarna är i form och åker fort och skidorna glider lite bättre än de andra skidor, då blir det stora skillnader.
Men där är det också en väldig skillnad för er, Petter, för du har ju väldigt, alltså, vi kan ju se om vi glider ifrån eller blir från gliden direkt efter en kilometer och det kan inte du göra, för du är, ja kanske, men ofta så är det ju väldigt, banorna är väldigt så att det är inga glidpartier som du kan avgöra, och sen alldeles är det ju mycket individuellt start.
Ja, men så är det ju. Och ibland efteråt då, så kan man göra kapacitetsanalyser och se om, ja men vi har faktiskt kontinuerligt tappat ut för på alla liksom mellantider i de partierna då. Och då kan man ju dra slutsatser, men vi ser det ju inte visuellt så där jätteofta.
Hur, när du ställer i spåret, är det då, för jag vet ju för laggar, då är det liksom, ja, för, eller jag har ju en, liksom en, vi ser liksom hur ser de ut tekniskt, det här ser bra ut liksom, och laggarna har ju liksom skidorna liksom, det. Är det du tittar på i början också, är vi med på skidor, eller kan du liksom ta tävling som den där först och sen går du ner på detaljnivå på skidorna?
Nej, men jag står och tittar också mycket. Det är liksom, det är sunt. Vi gillar ju idrotten och vi gillar materialet, så att man får den där feedbacken när man faktiskt kan se i vissa partier. Och just om man har bakhalt, det syns ju väldigt tydligt, även i trad.
Så är det verkligen.
Ni ser det väldigt sällan.
Nej, vi ser det väldigt. Vi är alltid bakhalt.
Alltid bakhalt.
Men då när du ser där första backen, okej, nu är det bakhalt här på tjejerna. Då går du ner till bilen och tar en kaffe och sen ställer du dig och så får de skjuta på dig då.
Ja, det är ju inte så jättemycket att göra i vissa sammanhang. Då. Men är det ett race efter, då gäller det att nollställa och jobba hårdare än någonsin om man ser att man har halvtaskiga skidor. Ja.
Du, jag upplever, nu ska vi gå tillbaka till din aktiva karriär och minne där också. Och vi tänker Elofsson och där liksom så här att media fokuserar inte lika mycket material på den tiden. Upplever du det så också? För jag tycker varje gång till exempel vi inte är bra och alldeles på damsidan, där vi är otroligt bra i Sverige på trad.
Mm.
Så det första det pratas om, det är att vi har troligen dåliga skidor idag.
Ja, det är väldigt märkligt faktiskt att det är
för,
så.
För inte var det så på din tid, inte?
Nej, när du säger så.
Så att, det stämmer nog. Och jag vet att du har sagt det här, Lagar, också. Du tycker att det här har ju kommit sista åren bara.
Ja, sista två åren framförallt så har det blivit, oavsett om det är tradd eller långlopp, så hör man ju framförallt på kommenteringen, live-kommenteringen bland kommentatorerna och experterna på tv, så tar det inte mer än ett par minuter. Sen börjar materialet att hyllas eller frågasättas.
Ja,
och det är de sista två åren som det har blivit en jäkla snackis. Och vad det beror på vet jag inte. Det kan vara att vi lyfter ju materialet. Ja. Om vi pratar långloppen så pratar vi mycket material ut emot, dels mot våra åkare såklart, men även ut emot den breda massan. Så vi har ju drivit en grej där att vi pratar väldigt mycket material. Vi är ute och föreläser på material. Det kan vara sådana saker som gör att det höjs även direkt i sändning. Men, men det blir frågasatt väldigt, väldigt tidigt i loppen.
Hur, för vi är mot media och då är det Blomman ofta som tog SVT eller som tog Ski Classic i fjol, och han är ju väldigt intresserad av det här och ringer ju till dig innan och frågar vad är det för strukturen att testa fram och så vidare. Är media så mot er också intresserad innan också, vad är det för vad kommer, har ni någon specialslip för det här, är ni oroliga eller är det efter ni får ta det?
Nej, det är mycket innan också. Det är på samma nivå, det tror jag. Ja, men mycket luskande innan och tankar.
Du är han som rekryterar in dig nu. Han är ju en av experterna som faktiskt granskar dina skidor ganska, era skidor ganska fort. Theodor är ju expert på Viasat här.
Ja, och innan han hamnade där så var han ju även testpilot hos oss då.
Precis.
Så att han var ju först aktiv, sen testpilot och sen nu är han expert. Och jag ville ju haft han som testpilot även i vinter. Men kombinationen att köra och vara expertkommentator och lojal testpilot, den blir jättesvår.
Alldeles en lojal kommentator.
Theo vet ju mycket väl liksom hur vi bedriver vårt arbete. Och han gjorde ett fantastiskt jobb som testpilot och tycker det går bra för honom nu också, även om man inte har hört så mycket eftersom vi är ute på tävlingarna.
Han gjorde väl en, nu tittar jag på dig Lagan, för att vi såg det tillsammans, va? Ett ganska bra reportage Theo där på Viasat, va?
Gällande material?
Ja.
Det. Och det är sånt där också, vill jag liksom inte minnas att det var så mycket snack om förr, utan det är nu sista åren som producenterna, de verkligen bygger materialet i sändningarna, innan och efter och under, och det är ju reportage om det också. Så det...
Vad blir så Formel 1?
Ja, jag tycker det är jätteroligt.
Ja, så är det. Men du, testpiloter, där har du, nu har du inte Theodor, men du har haft Theodor, du har Rasmus Blom, du har Helene Söderlund. Nu går de med säkert om du får säga något. Men det här är ju duktiga skidåkare som faktiskt skulle prestera om de åkte Sverige Cup och tränade lite.
Ja, men det är väl lite i kölvattnet av en insikt att man själv, eller vi vallare, börjar liksom passera bäst före datumet när det gäller att åka skidor på ett snabbt sätt. Så att vi måste ha in duktiga skidåkare. Och då började vi med Theo och Helene. Theo fortsatte inte utav redan nämnda skäl. Så Helene är kvar. Och sen hade vi Simon Lagesson förra året på OS och så. Och Simon gjorde ett fantastiskt bra jobb. Simon är även en duktig hantverkare, så att han kan valla en hel del. Och Helene har växt otroligt mycket i hantverket. Så att, det är ett sjukt bra team som var nu. Rasmus Blom då, om jag går tillbaka dit. Han är inte testpilot utan han jobbar på glid.
Just det. Men du, hur rekryterar du här? Är det liksom så här 50, 60, 70, 80, 90 kilos person du vill ha? Eller är det en tjej för tjejerna, kille för killarna? Eller?
Ja, men det där med vikten, det har mindre betydelse än vad man tror. Vi kan åka och testa ut alltså mjuka damskidor, men man måste ha i beräkningen att det här är en lättare person som ska stå på. Och Helene kan också åka på riktigt hårda klisterskidor för Oscar eller för Marcus. Så tänker vi inte, utan rekryteringen går mer till så att vi slår våra huvuden ihop, hela valla teamet. Har du någon som du skulle eventuellt kunna tänka dig skulle vilja vara borta 100 resdagar och är bra att kommunicera och prata och skulle smälta in i den här gruppen? Och så kanske vi får ihop en 3, 4, 5, 10 personer och så gör vi en rekryteringsprocess av det.
Hur många mil skidor åker en sån här testpilot per helg?
Nej, de åker ju, det är sjukt mycket de åker alltså. Ja. Och i vinter på OS så var det extremt för Simon och Helene. Ja. Jag tror att det var flera dagar som de var på 5-6 mil sådär.
Ja.
Och på hög höjd och när man inte är ute och mysåker, utan de vill ju liksom åka på och se hur skidorna funkar i
tävlingsfart.
Ja, nej, det blir mycket. Och i det där kärva föret som var, det var riktigt tufft för dem. Ja. Men de höll ihop det.
Här tänker jag en väldigt stor skillnad mot hur vi bygger Lagga med åkarna. Alltså det är ju av liksom praktiska skäl och av även loppkaraktärsskäl. Liksom att vi jobbar ju mycket med att vi testar ut det bästa, kommer åkarna och så får de åka en del av banan på 4-6 par som är aktuella och så får de vara med och faktiskt säga till där. Och så sen kanske in med de åkarna bort och vi testar vidare och sen väljer du och jag skida egentligen.
Ja, precis. Och det vi har lyft in mycket mot slutet nu, det är ju att sista tiden in mot tävling, eftersom att vi ofta startar så tidigt på morgon, så kvällen och natten och morgontesterna, då vi självklart så har vi åkarnas feedback med från dagarna innan, vad de tycker i känsla och vad de upplevt varit bra, och det är ju sånt som går vidare till sista sluttesterna som sker under natten och tidig morgon. Och sista två åren är väl egentligen så har vi kopplat bort åkarna helt innan tävling för att de ska fokusera på sova så länge de kan, käka en rejäl frukost och komma pigga till start när vi startar så tidigt, och så får de ett par skidor till start då. Så det har vi gjort om lite sista åren, så att det verkligen blir fokus på dem på att prestera och för oss på att få till materialet. Så det är klart att det blir lite skillnad.
Och vi pratar ju ofta så här ATB-skida, eller vi pratar alltid, det är det viktigaste, och slitaget. Hur mycket jobbar ni i det liksom? Alltså ATB, det är ju samma ställe. Där har ni ju en lättare sak liksom. Det är ofta en kortare runda. Mm. Det snabbaste är troligen snabbast hela rundan. Testar ni på olika ställen på den?
Alltså absolut. Och ibland så kan det till och med vara frågan om vi ska byta skidor eller inte på de längre distanserna. Men vi backar tillbaka till testpiloterna. De kör ju, det mesta de gör egentligen, det är ju att testa produkter på glid och fäste. Sen åkarna har en stor del i uttestandet, dagen innan framförallt, där de oftast går ut på runt 6-8 par skidor.
Ja.
Sen väljer vi fram de två paren som de ska tävla på. Sen gör åkarna det slutgiltiga beslutet mellan de två paren när det är ungefär en timme kvar till start. Men vi tänker också jättemycket slitage. Vi, inför våra produkttester och så åker vi av skidorna liknande distanser som där vi vill att de ska gå som fortast. Liksom.
Ja, ja. Vem är det så? Är det du eller ni eller är det de andra som väljer de här produkterna ska testas nu i morgonbytte liksom, eller är det en...
Nej, det gör vi tillsammans. Det är våran erfarenhet som vi slår ihop då, att Niemi som jobbar som festivalansvarig, han går runt och frågar bland bänkarna vilket vill du ha ut i det här testet då? Går runt till Oljan, Perry och Mats och sig själv då. Han går och pratar med sig själv där. Och på samma sätt går Linus Rotter då, som leder glidarbetet, går runt och frågar vilka strukturer tror du skulle ut idag och vilka produkter vill ha ut, vilket paraffin vill ha ut, pulvertopp. Så, så att vi går, det är mycket erfarenhet som vi kokar ner. Då. Så vi vill ha så öppet klimat som möjligt och alla ska få säga och tycka till.
Ja, som oss, fast ni är bara två. Och sen kommer jag in och säger något annat och så blir ni irriterad.
Lite så kan det vara. Ja, men nej, för sjutton. Men det är ju jätteviktigt det Petter säger, att alla får göra sin röst hörd för att få gruppen att funka ihop. Och han har en stor grupp att ta hand om. Och vi har oss och Pudding. Så vi är lite mindre folk att fråga runt på. Men,
skillnaden där är väl att när du är inte med eller när Pudding inte med, då är den andra med. För det är ändå ni som bestämmer så att säga. Så du med en annan så ringer du till Pudding och så bara men det här är...
Så är det.
Till viss del är Christer också med
precis.
Hur vi tror det funkar.
Ja.
Kul. Jag tänker vi har på 45 minuter och tiden är inne väl, men vi måste ta den frågan som vi alltid tar när vi pratar med folk som har med vallning att göra. Och det är det här fluorförbudet vi har över oss, kan man säga så. Eller som du jobbat med och som du har jobbat med i många år nu. Har du någon insight här mer än det som media har släppt ut, att det väntas och maskinen är inte tillräckligt bra än så länge? Titta på Petter.
Nej, egentligen så har jag ingen insider på det sättet, utan det jag liksom vill trycka på det är att fluoret, det bör bort ifrån våran verksamhet, men det ska bort på ett bra sätt. Det är inte bra för arbetsmiljön och det är inte bra för naturen. Det liksom går inte att ifrågasätta. Sen att skidorna kan gå väldigt fort utav det blir liksom sekundärt, men det ska bort. Om det ska bort så måste det gå att kontrollera så länge det finns liksom i vallaboxar runt om i världen. Och det är väl just den biten som har blivit som en liten blöt yllefilt som ligger över oss just nu. Att de här besluten är ju tagna att det ska vara fluorfritt, men de skjuts på framtiden hela tiden. På grund av att det inte finns en testutrustning som är tillförlitlig.
Du var testad i testutrustningen för en månad sedan eller drygt.
Ja, precis. Det var väl där innan midsommar vi var ner till Ramsau. Och efter det så var det även ett testevent förra veckan nere i Oberhof. Och veckan dessförinnan så hade skidskytte, IBUs organisation, också ett testevent i Oberhof. Där vi har fått tagit del av de resultaten. Då. Så det blir lite insider som jag kan liksom dela med mig av. För det är ju inga hemligheter. Vi måste liksom hjälpas åt att få till det här. Ja. Och resultaten från det senaste det är att den fungerar inte så som vi vill. Ja. Och det stora problemet är att maskinen, som jag tycker är det största problemet, att den detekterar fluor på skidor som är helt nya och som är vallade med 100% fluorfria produkter. Ja, då är man där bra. Blir det riktigt, riktigt stökigt om vi släpper iväg åkare på skidor som vi vet verkligen är fluorfria och så får de startförbud på den tävlingen. Och det kan ju liksom få förödande konsekvenser att, men om vi drar till sin spets, VM i Planica, Jonna eller någon annan åkare vinner prologen med 5 sekunder, åker jättefint på helt fluorfria skidor som är detekterade gröna innan start, godkända. Vädret slår om lite granna, vi går på en annan nyans, det är i stort sett samma produkt till kvalet eller till heaten. Och Jonna får startförbud eller någon annan åkare får startförbud. Liksom det är förödande för den individen. Dels blir man utpekad som fuskare, men sen krossas det ju liksom drömmar.
Ja. Vad tror du då? Löser de det här på ett par månader nu?
Men det där vi är nu, vi har 4 månader kvar till världscupstart. Om de släpper liksom på det här redan ut i vintern vid premiären i Bruksvallarna och på världscupen i Rukka, så då kommer det bli väldigt stökigt.
Mm. Ja, vad säger du Dagar? Har du något senare sen du pratade om det här senast?
Nej, det har jag egentligen inte, mer än att det är bara instämma i det Petter säger. Och vi har ju varit också för det här fluorförbudet under ganska lång tid och jobbat med mycket tester på fluorfria produkter och den biten. Men vi gör ju det här för att vi älskar sporten och vi gör det framförallt för våra fantastiska åkare. Och det som Petter säger, mardrömmen är ju om det kommer ut maskiner som inte är tillförlitliga och vi kan inte lita på produkter, vi kan inte lita på våra egna skidor fast att vi tror att allting är rätt och riktigt och ändå döms det som fusk. Så att nej, när det finns en tillförlitlig apparatur och maskin som verkligen kan mäta och som funkar, då ser jag fram emot den biten. Men just nu är det ju alldeles för stökigt.
Vad tror du då? Om du får tro. Jag är inte förbundsanställd, så du kan inte tro också.
Nej, jag tror och hoppas att man nästan följer EUs direktiv och fasar ut fluoret på samma sätt som EU tänker fasa ut det i andra branscher. Då tycker jag att vi hamnar ganska rimligt på det och det innebär att det är några år bort.
Ja, vi hade ju, nu vet jag inte om jag får säga det, men jag säger det ändå. Vi hade ju Christer Majbäck här nu i veckan. Han var ju med Kiruna gäng på, var med på lite läger och så. Och han har ju suttit och väntat på det här. Han är ju positiv till ett förbud, men precis som Petter säger, det finns ju, alltså han vet inte. Men i det läget nu så har ju han hamnat i att nu i juli, nu går det inte att vänta längre. Jag måste beställa råvaror. Och det är där så jag tycker att man missar och faktiskt tänka att det finns ju de som faktiskt, vad ska han köpa, fluor eller inte? Ja, då får han köpa, ja nu gick han åt ett håll som man trodde att det blev då. Mm. Men det där, det tänker man inte alls på, de som faktiskt försörjer våran idrott.
Nej, och så är det ju, det blir tragiskt och det drabbar ju leverantörerna så himla hårt så att ja. Nej, det, på dem är det faktiskt på riktigt synd om.
Ja, och sen kommer du skälla på dem när det blir förseningar i leveranser.
Ja, tyvärr så blir det ju så. Ja, och butiker kommer att vara ledsna att de inte får vallor i tid och slutar handla. Och, nej, det blir en ond cirkel i hela våran bransch tyvärr.
Upplever du Petter att man tänker på det, du som har pratat med lite, att det liksom, eller är det bara den här lilla elitklicken som man tänker på när man tar det här pratet?
Ja, det är nog tyvärr så att man inte ser breddidrotten. Ja. Jag tycker att en naturlig väg, det är precis som Lagar säger, att man ska låta EU-direktivet liksom styra det här. Ja. Men under den resan fram dit till de datumerna, då skulle man faktiskt kunna införa det i de idrotterna som ingår i FIS-familjen där vallakulturen inte är så stor. Ja. Som till exempel backhoppning. Ja. Man kanske ska börja där. Ja. Det är väldigt låg vallakultur inom backhoppningen. Och då kan man börja och känna efter och se hur maskinen funkar inom backhoppningen. Sen skulle man sen kunna ta det till skikross. Man skulle kunna ta det till alpingrenarna. För att i slutskedet kanske innan man går på längd ta det på skidskytte. Som inte heller har någon breddidrott. Det är väldigt få som åker ut och kör skidskytte på helgen för skojs skull. Utan det är ju tävlingsverksamhet. För att sen då, när man är helt trygg i det, så kan man ta det på breddidrotten i längd. Och vi kommer inte kunna göra det så att vi bara har det på världscupnivå och sen inte på breddnivå.
Nej, det går inte. Det går inte det.
Och testutrustningen idag är alldeles för avancerad för att klubbar ska ha råd att köpa in den.
Jag tänker att vi måste komma till att vi kan ha en app i telefonen nästan till.
Ja, men i stort sett det måste vara ett väldigt enkelt och billigt sätt att testa. Och som det är nu så finns det enkla billiga sätt och då är det ju labbanalys på skidorna. Men då tar det 2 veckor att få ett svar. Ja. Och det går ju inte.
Ja. Du sinkar ditt arbete där? Alltså får du lägga fokus på saker som du egentligen skulle vilja utveckla helheten på? Eller?
Det är en utmaning. Första året när jag gick in i min roll, då visste vi att det skulle komma ett fluorförbud redan den vintern. Och då bestämde jag att nej, nu ska vi bli bäst i klassen på det här. Se det här som en möjlighet när alla står bredvid och gnäller. Ja. Då ska vi liksom gå all in på fluorfritt.
Ja.
Och vi välkomnade det då och tyckte att nej, men i vinter då, jäklar, nu kör vi.
Ja.
Nu har vi ett försprång. Förra vintern då var det liksom pandemi kombinerat med uppskjutet fluorförbud. Och nu tickar klockan igen, så det är klart att man tappar liksom fokus och energi. Samtidigt när jag säger det här så vet ni att jag är medveten om det och vill fokusera på idrotten, och det ska jag göra och vi ska göra det. Men det är klart att det ligger där som ett litet gruskorn i skon.
Lite samma fredag som jag upplever att du fokuserade för 3 år sedan jättemycket på det. Liksom vi har jobbat fram mycket produkter med Christer som är väldigt bra för fria.
Visst är det så.
Men sen har det liksom tagit udden ur det där lite.
Ja, men så, ja, det ligger och gnager lite grann någonstans hela tiden. Och varenda om man tänker skidor, vilket vi gör ju väldigt ofta, så kommer man in på det hela tiden.
Ja.
Vi håller på att utveckla produkter nu med Christer och hamnar fortfarande i att ja, men nu har vi börjat hitta komponenter mot nya vallor i vinter som känns jätteintressant. Men frågan är hur kan vi vrida den sista biten mot sin spets? Ska vi gå på fluorfria delar eller ska vi gå på fluordelar? Och just nu landar vi väl att vi går väl på både och det är klart att det blir lite extra tankar och extra jobb i den biten, det blir ju. Och det blir liksom, man hör ju snacket när vi är ute mot Vasaloppsmotionärer och sådär också. Det är grus i deras skor också, och det är inget bra liksom för sporten i stort, utan nej, vi får se vart det här landar.
Ja. Jag tänker att det finns mycket vallar ute i butik och i vallabilar och i klubbar och allting. Det borde vara en urslussning. Ja, det är det ju massa som står där
alltså nere. En urfasning på EUs direktiv hade ju varit helt perfekt. Och det som Petter har helt rätt, att när man ska vi få någon effekt i ett fluorförbud, så måste det gå ut på breddidrotten. För fortsätter vi valla fluor, men eller får inte vi valla fluor, men alla motionärer i Vasaloppsspåret får fortsätta valla fluor, då blir det också fel.
Ja, det blir konstigt.
Det ska ju bli ett totalt förbud när det väl finns grejer för att kunna ha ett sånt liksom. Och då måste alla kunna mäta sina skidor, och den apparaturen finns ju inte riktigt idag.
Nej, och som jag förstår också, väldigt kostnad att slussa ur det här för varje enskild leverantör. Egentligen skulle, nu vet jag inte om det är rätt, men alltså, egentligen skulle ju FIS behöva gå in och subventionera det här utvecklingsarbetet så att man får snabbare vallor på varje flår ska bytas ut mot en annan komponent, liksom, vilken är det? Och så sen när vi hittar det, då är det ju borta.
Mm.
Men det kanske är långt bort.
Ja, det är det nog.
Bra. Du, som sagt, var det ni. Tiden tickar iväg. Det var jättekul att ha det här, Petter.
Ja, men tack. Det var fantastiskt.
Hur ser en förbundsanställd vallachef ut närmsta fram till säsong?
Ja, i början av augusti så ska vi eventuellt få möjlighet att köra den sista versionen utav programvaran i den här floor-tracken då, i Torsby. Men det verkar som att det eventuellt kommer skjutas lite på tiden. Men nytt beslut runt den 15 augusti i floor-frågan. Så att den är man ju på liksom hela tiden. Sen kommer ju det härligaste som finns. Vi får ju träffa våra åkare den 18 augusti i
Torsby. Har du inte träffat dem än i år?
Jo, men jag träffar dem på lite kickoffer och sånt där. Men det är just i den där miljön när de kommer och man känner att det börjar bubbla lite och fokus börjar bli mer mot rucka än påskeföre i fjällen. Liksom.
Men
det ser jag fram emot jättemycket. Så det blir några dagar i Torsby med åkarna.
Ja.
Sen blir det besök nere på fabrikerna i början av september. En sån vända då.
Då tar ni allihopa butiker på, eller fabriker?
Ja, det blir väl Fischer, Salomon, Atomic den här vändan. Och sen kanske det blir någon ny vända ner till Ross. Parallellt med det så åker vi till Biri och kommer besöka Madsus då.
Just det.
Så att,
är du med på alla de här då?
Ja, men det skulle jag nog tro att det är. Ja. Jag tycker att den är. Det är
viktiga handskakningar där också.
Ja, det är alltså viktiga handskakningar, och samma där, att liksom det här med relationsbygget från min sida. Sen är inte jag den som plockar skidorna ut åt åkarna.
Ja.
Jag hjälper till med det, men det är inte jag som tar beslut om det.
Ja.
Sen är det är otroligt mycket material som passerar vår verksamhet hela tiden. Vi får ju skidor skickat i stort sett varje vecka året runt som kommer in då.
Mycket som du bara får säga bort.
Ja, det är ju merparten av skidorna kommer ju bara in och vänder, och en del kommer inte ens in och vänder, utan det är ju glest mellan de här riktiga guldkornen, men det är de vi letar efter och utmanar befintliga guldkorn med.
Hur, för vår del, som är nu stakskidan en väldigt liten del, och därför får ju hamna i vit läge att Fischer skicka skidor till lagar och testa de här, berätta hur det går, så är de bra så gör vi en batch på 100. Är det så ser också, eller får ni det här batchen är bra, testa och säg vad ni tycker, eller kan ni också få kicka tillbaka om man säger att ah, men den här vill vi ha styva upp lite och så lite kortare glidzon, så borde det vara kanon.
Ja, men vi jobbar ju på det sättet också, precis så.
Kan ni också stoppa upp skidor då, eller om ni får till en snabb skida, sitter den på klubb också då, liksom, eller?
Ja, det kan det mycket väl, ja, göra att norrmännen får ju ta del av de här serierna också liksom, ja. Och de andra nationerna också, så att det gäller ju att ha lite tur i det där, och därför ibland så måste man beställa lite mer skidor än vad man faktiskt egentligen skulle gjort då, för att kunna få lite första king i precis, sålningen.
Precis.
Men våra skidor, vi returnerar ju otroligt mycket liksom, hela tiden.
Kan man köra liksom så här med helt transparent mot leverantören, eller liksom, hittar ni ett guldkorn? Nu säger vi inte det här, för då kommer också Sjöby få den, utan nu försöker vi hålla det här, ska Ville ta fram den på 15 klasset i plan istället, om det ska, eller
hur? Nej, det är ju väldigt transparent, det måste jag ändå säga att det är. Det, och det är ett förtroende även ifrån liksom leverantörens sida. Så att vi får ju, de kniper ju munnen. Liksom, de springer ju inte och berättar det för de andra nationerna att nu har svenskarna testat fram att just den här serien den här veckan är jättebra. Det förtroendet har vi för varandra.
Men nu kommer jag på en annan fråga som är lite intressant. För vi jobbar med här med en serie, 100-serien, jättebra, alla har den. Är det så för er också? Eller kan det vara så att nej, den har vi bara... Den har bara, eller får Ville sina skidor till er? Eller får ni, och sen portionerar ni ut liksom Ville, Oscar, eller...
Ja, det är lite olika system det där då som vi har. Men ibland så kommer de märkta till oss med namn.
Ja.
Men då är det ju ur samma serie. Så att Ville, Oscar, Jens och de åkarna som åker på Fischer, de liksom har... De får ett eller två eller tre eller tio par ur den här serien då. Så att vi fördelar inte ut skidorna så.
Så det hamnar, och så ni hamnar inte så ofta heller egentligen att okej, nu har vi en serie här som bara Ville har.
Nej, det gör vi
för
inte.
För det vore nej. För det är ju, vi åker ju alltid på samma serie kan man säga. Ja, om vi inte chansar på någon.
Ja, i stort sett så. Ja. Så vi jobbar ju väldigt mycket med serietester så.
Hamnar ni så också, eller blir det för mycket med diagonalen, att det är liksom lite andra grejer, och skaten också, än att det inte bara är?
Nej, men ofta så är det ju så att samma serie, att man ser ett klart samband att det här, den här går riktigt, riktigt bra den här veckan.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Nu vi pratar ju väldigt mycket Fischer när vi gör
så. Ja, vi gör det. Så är det.
Så blir det ju. Det och ni har väl, framförallt. Vi har ju spritt på allt.
Ja, men alla jobbar likadant. Nu jobbar vi bara Fischer. Det är därför vi hamnar där. Men det är samma system på de andra.
Ja, men det blir så tydligt på Fischer eftersom vi har så många åkare just på sånt märke. Så att, men absolut att de andra gör det på samma sätt.
Om du skulle göra comeback, vilket märke skulle du åka då?
Det vill jag inte säga.
Alvar och Mads ska vi komma ihåg.
Ja, nej, men det finns många bra märken.
Ja, och det gör det väl. Det ska man väl vara väldigt ärlig att säga. Och du, om du var tradd vallachef, skulle du vara lika Fischer kär då?
Nej, men då blir det ju, alltså, då blir det, ja, det skulle man väl vara. Man skulle ju vara kär mot de andra leverantörerna ännu mer.
Men jag menar på om vi skulle liksom... För att det jag vill komma till är att vi känner att Fischer är väldigt stabil. Det är därför vi vill åka på dem. Vi har ju märkt att det finns snabba, mycket snabba skidor på andra märken.
Absolut.
Men kanske att vi vill både Eldris och Evertsberg och Hökberg och alla möjliga ställen vill vi ha snabba skidor.
Ja, exakt. Och sen hamnar ju vi väldigt mycket att vi vill jobba med så få märken som möjligt för resurserna skull. Men skulle man vara i en större organisation och jobba både skate och klassiska skidor med fäste och kanske lite stak också, så då hade man blivit spretigare och fått slänga ut sina krokar ännu mer mot andra märken också, såklart.
Ja, gött. Jag tror jag är klar. Vill ni säga något mer innan vi ska gå och äta lunch?
Ja, men jag kan avsluta lite diskussionen om hur ett märke blir ett bättre märke. Och jag är helt övertygad om att utvecklingsavdelningarna på de olika märkena, det är inte där nyckeln ligger, utan det är att de stressar varandra, att det faktiskt finns en konkurrens, att Fischer ser att Ross har några guldkorn i viss före, eller att Salomon har något och Madsus har något. Och då drivs utvecklingen framåt.
Och där så har vi problem på Ski Classic nu.
Och där får ju även liksom, på ett sätt, om man låser till ett märke, då får man inte den där utvecklingskonkurrensen. För de tävlar ju mot varandra märken också.
Precis.
Så att det där är ju jätteviktigt att ha med sig. Så därför förespråkar jag liksom en mångfald i det här. Mer kanske än att ha en trygghet i ett fast märke.
Ja. Finns det nu? Nu tittar jag på båda två. Jag vet att på Gundes tid, han åkte Kneisel. Då gick det rykten om att det var andra märken som gjorde dem och labelade om dem. Finns det sånt nu också?
Nej, inte på toppnivå. Däremot så sker en hel del tillverkning mellan märken, att vissa skidor görs på de olika fabrikerna och så är det andra liksom tejper som sitter på dem, men inte på högsta
nivå. Men visst var det så?
Ja, absolut. Ja, så var det. Precis.
Kanske ska göra en egen laggarskida. Tack för att ni har lyssnat. Vi ska gå vidare. Nu kommer vi är mitt i augusti här och det är ju massa tävlingar och Blink och Allians och Hexec-touren är igång och så här. Så det kommer att komma lite sådana nyheter här i veckan, eller nyheter, lite uppdateringar från dem i veckan också. Men tack för den här gången och ha en fortsatt trevlig augusti. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.